This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu har jag släppt min sitcom på YouTube. Mina problem heter den och folk som sett den skriver i kommentarsfält saker som genialisk och riktigt kul med serier som är helt unika. Dessutom grät jag av skratt, 10 av 10. Så gå in och kolla på serien nu. Sök efter Mina problem. Anton Magnusson medverkar också i sitcomen och på fredag och lördag så kör vi våra hyllade stand-up-shower Västland och Benne i Stockholm. Det är nu alltså, 12 och 13 oktober. Vi kommer även till Malmö, Karlstad och Göteborg. Så missa inte chansen att se den här roliga showen. Eller det är faktiskt 2 shower. De här roliga showerna. Biljetter finns på specialisterna.se. Jag har även andra lösa gig, till exempel så kör jag stand-up i Gävle på onsdag den 10 oktober. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Stötta gärna den här podden och min övriga verksamhet också ekonomiskt med en dollar eller två på patreon.com/arkivsamtal. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter K. Svensson.
Ja.
Välkommen in.
Tack så mycket. Tack.
Du har haft namnet K. Svensson ganska länge nu.
Ja, sen 2015 tror jag. Mm. Eller haft. Ja, jo.
Du har kört med det.
Kört är det nog. Men jag tror också att folk ganska snabbt började säga det. Jag kan säga att det kanske är 30% som säger K. Svensson.
Mm.
70. Det säger nog ändå kringla. Framförallt när jag inte är i rummet.
Jag tror det är samma ratio som Puff Daddy. Att folk, många säger fortfarande Puffy och sånt. Och det är 50% kanske skiftat till Diddy.
Jag menar, han har så många, va?
Ja, det var först Sean Combs, det är hans riktiga namn.
Ja.
Sen Puff Daddy kallades för Puffy. Sen så valde han att byta namn till P. Diddy.
Ja.
Och sen bara Diddy.
Men allt det här tror jag...
Sen sa han vid någon tillfälle att han hade bytt namn till Swag också. Men det tolkade jag som ett skämt.
Men hur är... För att jag sett... Är det Snoop Doggy Dogg som blir kallad White Lion?
Snoop Lion.
Snoop Lion.
Var han det ett tag.
Kan väl ingen säga.
Nej, men det tror jag han själv lämnade också. Det var nog mer så här... Han åkte på någon resa till Jamaica. Och istället för att köpa en stor mössa i 3 färger så bytte han namn till Snoop Lion. Sen så kom han tillbaks till Kalifornien och insåg att det kanske, ja, men den där mössan kanske var kul på semestern.
Ja. Men... Just det är ju fördelen med att köpa en mössa och inte byta namn.
Man kan ju ta av namnet på samma sätt som en mössa,
ja,
också.
Ja, det kan man göra. Fast de basunerar ju gärna ute, ja. Så. Men det är det inte lite som... Alltså David Bowie på att byta namn. Alltså tanken var inte att man skulle kalla han Ziggy Stardust, tror jag ingen sa till David Bowie. Alltså byter inte hiphoppare så här namn till olika skivor också?
Ja, ibland det är vissa som kör på lite nya alter egon. Alltså ja. Så att Slim Shady, man säger just ju inte det om Eminem. Man
ingen säger
inte
att du har hört
Slim Shadys nya skiva.
Jag ska kanske börja. Nej, nej, men precis, det är lite så. Men lite, hur har du det med Simme G? För jag säger det hemma när jag pratar om dig. Jag ska till Simme G och spela in en podd. Men det är ju lite för att skilja dig från när jag pratar om Simon Chippen Svensson också.
Ja, ja, ja.
Men är det... För jag tänker också, jag tänker ju lite på K. Svensson som ett alter ego ändå.
Mm, ja.
Alltså det är ju inte... Min fru säger ju inte det, mina föräldrar säger inte K. Svensson. Det är ju ett artistnamn.
Nej, men jag ser nog inga av mina artistnamn som alter egon.
Nej, vad har du för artistnamn? Simme G?
Simme G, Murre Wald.
Bidragskungen.
The Black Eminem. men det var någon som kommenterade att, så här, att det var så här, Mr. Cool var ett alter ego som liksom... det här galna alter ego som stod för alla de här grejerna. Men när jag som medverkar på låten heter då Simon.
Ja, det är ju inte så att sen kommer Anton Magnusson har ju också en ganska rå humor i sin stand-up.
Alltså, inte alltid. Han är mycket, mycket snällare som Anton Magnusson än som Mr.
Precis,
Cool.
Precis, men jag tror inte det är medelvärdet som räknas utan just de råa topparna.
Ja, jo, det är egentligen. Ofta.
Och där är han nog lika högt som Mr. Cool ändå.
Mm, fast det är ofta sällan han... Anton säger så här, jag knivhögg en hora. Nej, alltså på scenen. Nej. Då är det mer så här, tänk vad konstigt det hade varit om någon hade knivhuggit en hora.
Ja, det är lite roligt. För på scen, så, där tänker jag att han är som en väldigt oberäknelig blandning av nästan Jesper Röndahl och Mr. Cool på scen. Mm. Om du fattar vad jag menar. Att ja, det är ändå det spänningsfältet som gör det lite, eller lite, som gör det jätteroligt.
Mm.
Att det är så här resonemang, och man vet att det kan verkligen bli rått.
Det kan balla ur. Ja.
Ja. Så, får man något att dricka på det här stället?
Ja, det har blivit dags. Nämligen för det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Mm.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken.
Kul.
Och här kommer alternativen. Lite urplockat på alkoholhaltiga drycker.
Nej, nej, nej.
Det finns tre alkoholhaltiga drycker, kan jag lugna dig med.
Ja.
Jag hade artisten Shit Kid, bland annat i mitt kök. Vet du vem det är?
Nej, är det en kille eller en
tjej? Det är en tjej.
Det
var hon var kompis till Moa Romanova som är serietecknare som var gäst i förra avsnittet. Och de var ganska stökiga och drack upp nästan allt alkoholhaltigt som fanns i min kyl. Har inte hunnit skaffa nytt.
Höra. Men förra avsnittet, det tror jag
hade...
Det är inte släppt sen, nej. Nej. Ja. Då så.
Det kommer i natt. Men här kommer alternativen. Vi har Fanta Grape från Japan. Faxe Kondi från Danmark. Santori Hortoi Fruit Punch. En Shuhai från Japan.
Är det en superstark alkoholisk?
Nej, den är inte så superstark faktiskt. Nej. Den är nog som öl, kanske.
Ja.
Sen Fanta Zero... Mm. Le Diable Rouge, en liten flaska, 50% i röd absint.
Röd absint?
Den är röd, jag tror de har nog bara skrivit absint. Jag vet inte vad det finns för regler för att få kalla någonting absint. Den ser väldigt billig ut.
Jaha. Mm. Konstigt nog leder den ändå. Fast det är som tiden så dålig.
Rambo energidryck.
Mm.
Vanilla Coke. En kopia av spriten Fireball. Eller likören kanske man ska kalla den.
Ja.
Nej, det är nog en sprit som är runt 40.
Ja, just det.
Saranac Root Beer. Red Bull i smakerna kiwi, tropisk apelsin och cola. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Mm. För jag kolla i kylskåpet och bestämma mig där?
Det har blivit dags för det återkommande inslaget Europas sämsta cliffhanger. Europas
cliffhanger.
Så tillbaka efter paus. Jag kommer nog, alltså du kommer, ja i och för sig, då, det innebär ju att eftersom jag har gästfrihet, eller vad man säger, jag är väluppfostrad, så kommer jag inte säga vad jag väljer då, för att då kommer det påverka ditt val. Så det blir en cliffhanger.
Just
vad båda tar.
Då blir det verkligen en bra, inte bra, men det blir en...
En av Europas många cliffhangers.
Cliffhanger, ja.
Europas... Ja, det är kanske...
Strax under medel.
Ja, exakt på mitten.
Ofta är ju inte cliffhanger, om man skulle ta alla cliffhangers och ha en sån vid definition som du har, så tror jag att den här skulle hamna över medel.
Den är bättre än om man tar alla Europas cliffhangers.
Om det alltid är bara så en fråga och man kallar den cliffhanger.
Nej, men det ska presentera, det är som konst att det som presenteras som en cliffhanger är en cliffhanger.
Ja, just det.
Eller det som... jag minns faktiskt mitt livs första cliffhanger.
TV-väg?
Nej, det var i serietidningen Bamse.
Ja.
Lille Skutt kommer tillbaka till sitt hem.
Ja.
Kanske lite oväntat. Han kanske kommer hem lite för tidigt.
Uh-huh.
Och han ser Nina Kanin pussa en annan kaninkille.
Och så var det slut där.
Där slutar numret. Så cliffhanger.
Det var ju en riktig cliffhanger.
Ska jag avslöja vad det var?
För nu jobbar hjärnan på högvarv för att komma på vad det kan vara. Att det var någon hennes bror.
Det stämmer.
Ja.
Men det kunde jag i min vildaste fantasi som barn inte räknat ut.
Konstigt att ens barnhjärna gick mycket mer åt det sexuella.
Fast det skulle ju också kunna vara bara ren otrohet.
Ja, jag menar det. Att det var så som man... Det var kanske som en barnhjärna är ju lättare att lura kanske.
Ja, jo, det är det.
Nu tänker man, det är nog inte det som vuxen. Ja.
Då är vi strax tillbaks med... dryckerna, kända för det omåtligt populära inslaget väl drycken.
Ja.
Och vi ska också rycka bort skynket från en cliffhanger. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, kända för det omåtligt populära inslaget väl drycken. Och nu så avslöjar vi.
Ska vi börja med dig då?
En halvtaskig cliffhanger. Halvbra cliffhanger.
Du tog den här japanska alkoholläsken.
En Shuhai från Suntory. 3% alkohol.
Men jag tror jag såg ett sånt Facebook-klipp. Det kanske är för att jag är kompis med dig. Jag får upp sådana saker. Det var någon sån här utländsk reportage om alkoholäsk i Japan. Eller sån här som bara några minuter långt. Där det var liksom att de är snorbilliga och jättestarka.
Det är nog Strong Zero då.
Strong Zero var det kanske, ja. Det lät ju liksom, och det var bara så här bilder på galna, liksom, kanske så här studenter. Som man bara tänkte så här, gud, ni är ju pissfulla nu.
Ja, men man blev, det är ju ett återkommande, en trop i arkivsamtal att säga att Strong Zero är något av en game changer.
Ja, men det måste det ju vara. Framförallt har man ju hört att just den typen av asiater, kanske alla asiater, inte är så bra på att bryta ner alkohol.
Nej, det är snack om någon slags enzym i magen. Jag vet inte om
alltså, jag är inte heller så bra på att bryta ner alkohol, men då dricker jag ju inte liksom, läsk som är stark som vin.
Nej.
Heller. Det är lite udda inslag i den japanska kulturen, va?
Fast de blir ofta, det är mycket business, så här salarymen som är aspackade, slipsen i pannan. Och
det
liksom...
kanske är okej att bli... Men hur blir...
Det finns ingen direkt skam inom det.
Nej, men jag tänker, en sak är ju skam för att vara för full, liksom.
Den tror jag inte finns.
Nej, men sen finns ju den andra skammen att göra pinsamma saker när man är full. Men de kanske har det sociala trycket, kanske går som en vattenstämpel, liksom, så att de inte gör det. Man går inte in till chefen och ber en dra åt helvete, även om man är full i Japan.
Nej, jag tror inte det. Jag tror det är väldigt... alltså, de plankar ju knappt på tunnelbanan. De är inga kontrollanter liksom, eller någon sånt där, eller vakter eller någonting. Det är så för att folk sköter sig.
Men det
är väldigt...
ganska intressant studie att göra om liksom, kultur går överfylla. Fattar du vad jag menar? att i en sån kultur jo, att man inte jag, blir lika odräglig inte. När man
men de somnar
man
ofta på, liksom, de somnar ofta på liksom, klubbar och restauranger och
det är liksom
och
inget socialt nej, stigma och nej, katastrof det för det hade ju ändå varit så här gå på restaurang i Sverige somna vid bordet.
En restaurang det var ja, lite bästning
gå på men... en karaoke bar i Sverige och somna i ett hörn. Det skulle jag ändå tyckt så här gud vad pinsamt.
Ja, jag tycker inte det är så farligt pinsamt.
Ja, men jag somnade på toaletten. Jag hade Albin och Ramona hemma en gång. Och somnade på toaletten, min egen toalett. Då tyckte jag ändå att det var så när man har ett par hemma.
En
går iväg och somnar på däcka på toaletten.
Det är väldigt roligt.
Gräns. Ja, men det fanns en förklaring också att jag hade det var sista turnéstoppet på min turné och jag hade liksom festat många dagar på raken och var väl lite trött bla 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 och pissfull då såklart.
Ja, det är ju en förklaring. Det,
ja, ja, det var inte så en helt oväntad förklaring heller. Nej, förklaringen nej. Var att jag var väldigt full.
Det är inte så här, ja, det var ingen, ja, det var ju inte det att du hade gick på någon konstig medicin.
Nej, utan jag hade druckit för mycket vin bara. Det var bara det.
Men jag tänkte på det när jag var i Japan och jag bodde hos ett äldre par där. Mm. Och då märkte jag den kulturskillnaden att det inte fanns någon skam i alkohol. De satt, jag liksom hyrde ett rum i deras lilla hus. Mm. Och så kom jag in i köket och då satt de och söp liksom i köket på kvällen. Mm. Och gubben då, han såg så stolt och glad ut när han sa "We drink alcohol every night!" Och de var så väldigt städat äldre par liksom.
Men när har inte alkohol funnits så länge? Varför känner man att Japan är såna färskingar på alkohol?
Jag vet inte.
För varför dricker de? Nu dricker du alkoholäsk, men det är ju ändå lite ett det är ju lite nobigt sätt att dricka alkohol på va?
Att skryta om det eller så?
Nej, men ja, dels att skryta om det är ju extremt.
Jag tänker mer att det är så här, ungefär samma kommentar. Så här, vi tittar alltid på spåret, vi älskar det programmet. Att det var en sån liksom, att, jo, att de var glada och lite så här, det här var grej liksom.
Men liksom i en liksom alkoholkultur så försöker man ju liksom dölja att man gör det för att bli full på olika sätt. Alltså att man liksom införlivar i... Det finns ju ingen som kan säga... Det är ju inte japansk gammal kultur att dricka alkoholäsk.
Men det kanske är något lutheranskt i Sverige som gör att vi skäms över det liksom.
Ja, det kan frågan är om man skämdes för... Man kan, alla skäms väl inte, men jag tycker det värsta är såklart att göra göra bort sig på grund av att man är full. Men jag tycker också det är ganska pinsamt att bli så här sluddrig och... Eller jag blir helst inte det.
Nej, jag tycker nog fortfarande det... Jag tänker på Färska prinsen-raden. Jag längtar tillbaks till den tiden då brudarna tyckte det var coolt att man var full.
Ja, men jag
tycker nog fortfarande det är lite coolt att vara full.
Jo, men Ola Söderholm tror jag det var som vi pratade om så här. Alltså, innan kunde man ju prata om så här och vara för full. Eller hur full var du? Men nu är det ju mycket mer binärt, skulle jag säga. Att så här, antingen är man nykter eller liksom har druckit lite. Men är man full så det märks, i alla fall jag. Så anser jag ju att jag är för full. Då dricker inte jag mer i regel.
Det är antingen...
Ja, alltså är det en middag som man sitter kvar efteråt och dricker lite liksom vin, då kanske jag fortsätter dricka fast jag märker att jag är liksom full. Men jag tycker ju full är för full för mig numera.
Du är som den här... om du ska säga så, och då kom Simon in i rummet och han hade druckit. Förstått att man är för full.
Skulle jag komma in nu, liksom komma till en fest nu och vara så som jag ändå tyckte kanske var okej full när jag bodde på Smålands nation, skulle jag ju, folk skulle ju ändå tänka, vad är det med han? Vad har hänt? Har hans fru lämnat honom? Tror jag i alla fall. Men ska vi dra bort även skynket för mig då?
Ja visst.
Den liksom original.
Vi har inte det skynket är fortfarande på.
Nu blir jag nämligen så sugen så jag smakar lite på den här rosa röda absinten.
Mm.
Inte så god.
Nej, den smakar inte absint eller?
Den smakar, den är ganska spritig. Det luktar lite så här mer läkarsprit.
Alltså att man det känner, ser ut lite som terad.
Ja.
Och det kan det smaka har lite så också.
Naturens egen varningsfärg har vi fått. Men jag tycker det är, jag vet inte riktigt, vad är det, malört? Det ska smaka absint. Som det smakar. Och det är
väl det som ryktas att man blir galen av i absint. Men jag gissar att det är den starka alkoholhalten man blir galen av.
Det tror jag med.
Mm.
Det är ganska, det är lite de här, mest den här lakrits, anis, toner och sånt. Och sen stod det att det var ginseng på, så att man ska väl bli, det kanske är lite så medicinartat, lite naturmedicin kanske.
Mm. Sen inte, är ju frågan om ginseng, jag tror inte det finns några vetenskapliga belägg för att det skulle vara bra för någonting.
Nej, nej. Vi drack det ganska mycket, jag och Simon Svensson, när vi jobbade på radion.
Absint?
Nej, tyvärr. Ginseng. Och så här knapra ryska roten och allt vi kunde komma över. Nog för att vi var väldigt så uttråkade av att sitta på redaktion och jobba hela tiden. Så att vi hade liksom svårt att komma på idéer och kände oss allmänt trötta och slitna. Men vi kommer tillbaka lite nu, den här 28 sådana ginseng.
Smakar den ginseng, den här?
Alltså, kanske liten då. Det är någonting.
Jag vet inte vad ginseng smakar.
Alltså, det var mer som bäskt, en äcklig sirap mer att dricka. Men det är någon, jag kan inte sätta fingret, men det kommer tillbaks lite när jag läppjar på den här absinten. Och...
Mm.
Ah, det var inget större fel på den absinten, ska jag säga. Heller.
Nej, jag kanske tar en liten shot sen också.
Ja, det är lite kvar.
Ska vi kasta oss in på veckans tema?
Mm.
Jag har, när det här kommer ut, släppt premiäravsnittet av min sitcom, Mina problem.
Och du har redan haft en testvisning, va?
Jag har haft en förhandsvisning.
Mm. Och jag har sett det.
Mm.
Det känns... Ska vi börja med att det jag... Jag tycker ju att det var väldigt bra gjort av dig att göra det här.
Mm.
Och det är nästan, det är på gränsen, det är konstigt att det inte är vanligare ännu. Men jag tror
vanligare.
Att man gör så som du gjorde. Man gör sin egen. Jag fick en sån känsla att det här kommer man ändå se mycket, mycket mer av.
Ja, men jag tror också det. Det känns som att det bubblar lite nu nästan. I startgruppen av en trend.
Jag tror
sin egen sitcom.
Jag tror inte det kommer bli som podd, liksom att vilka som helst kan bara få för sig. För att det är ju lite mer produktion och jobb. Men jag tror inte det kan vara ändå ganska mycket en grej ändå, tror jag. Det skulle kunna bli.
Att man gör... För jag vet inte, har det gjorts någon nollbudget sitcom i Sverige tidigare?
Ja, men... Säkert har det väl det.
Jag känner inte till dem, och jag är ändå väldigt intresserad av både nollbudgetfilm och sitcom-fenomenet.
Men är det inga så här YouTubers som fått idén till exempel? Att liksom berätta någonting mer? De berättar ju såklart saker, men liksom bryta det här jumpcuttade formatet att bara prata in.
Alltså jumpcuts, det skulle man ändå kunna ha en jumpcuttad sitcom.
Ja, liksom. Ja, jag menar det. Och kanske lägga till lite locations och sådär. Jag har inte... Eller är det bara de kanske väntar tills SVT kontaktar dem?
Jag vet inte.
William Spets? Wilhelm Spets?
William Spets.
William Spets, ja. Han tror jag ändå gjorde något sitcom liknande, fast han gjorde det för SVT Play då.
Mm, okej. Okay. Ja, då är det ju inte nollbudget.
Nej, det var det absolut inte.
Ja, men lyssnarna får skriva i arkivsamtal efter snacksgruppen på Facebook och säga vilken var den första... nollbudget sitcomen i Sverige.
Ja.
För det kan ju inte vara jag som är först.
Det tror jag inte.
Nej, jag tror inte.
Alltså, jag har gjort sitcoms och sånt där, men det är ju innan YouTube egentligen.
Mm. Vad var det för sitcom?
Jag bodde på Smålands Nation när jag var 19, flyttade hit. Och då lärde jag känna en kille som heter August Bering, som fick mig att börja med stand-up när jag var 25, så det var lite senare. Men vi gjorde så här tv för student-tv, Steve.
Just det.
Mm. Jättemycket och säkert inte, eller definitivt inte bra rakt igenom. Vi gjorde en nollbudget sitcom som hette Våra liv.
Mm. Han så då känner du ju till
ja, det är extremt konstigt att jag inte kom på det. Men det var liksom, det känns så konstigt att tänka att det var ju faktiskt, det är inte så himla länge YouTube har funnits.
Nej, sen nej jag upptäckte när YouTube 05.
Det kändes också när YouTube sen kom, då var vi gjorde något mer, vi gjorde ett försök med en serie som inte, det blev bara några avsnitt som hette Häng dem högt också, tror jag den hette.
Men Våra liv, hur många avsnitt?
Kan det ha varit 10 kanske.
Oj, men det är ändå mycket.
Ja.
Och det var liksom sitcom...
Ja, alltså jag skrev den inte, det gjorde August och kanske någon mer kille. Mm. Men det var, den var inte så klass, din, om vi ska prata om din så är ju din... Den är ju extremt klassiskt upplagd, din...
I någon slags modern sitcom-format. Det är ju inte Cosby Show.
Nej, precis. Men det finns ändå någon sorts... formen är ändå väldigt igenkännbar.
Mm.
Vilket gör att man... Att det funkar... Alltså, jag gillar ju liksom när det bryter mot varandra. Till exempel Dina och... Antons scener då som där det är liksom totalt det nya sättet om man säger så, alltså er dialog kändes ju väldigt lite Cosby. Men så finns ju liksom det här plottbygget då som är liksom väldigt tydlig form ändå. Något sånt hade vi inte riktigt.
Ni hade ingen,
inte så subplottar som liksom vävs samman. Inte en A, B och C-plott som sen sitter ihop på slutet. Nej. Utan mer så här scener som för handlingen framåt. Bara.
Mm.
Ja, så det har jag gjort. Men det konstiga var att sen när YouTube kom så då kändes det på något sätt inte alls som ett format man ville göra en sitcom. Då började vi göra sketcher istället.
Mm.
Då startade vi den beryktade bloggen Negerchock.
Var det en blogg? En videoblogg?
En videoblogg.
En vlogg.
Vlogg. Ja, det var en sajt. Vi klistrade in YouTube-klipp då varje dag. Det var, ja.
Ligger den kvar?
Tror inte det.
Finns Våra liv att se? Skulle den kunna gå och skaka fram?
Skulle kunna gå och skaka fram, ja.
Det har varit väldigt roligt. Skulle... Men handlar det om era liv? Alltså var det,
ja, inte
var
mitt liv då, men ganska mycket Augusts liv tror jag.
Hette någon av karaktärerna August?
Ja,
liksom.
Okay. Och hans flickvän var med, numera fru. Men hon hette inte som hon hette. Hon hette som hon hette? Nej, hon hette inte alls som hon hette. Och det var nog bara August som hette som han hette.
Vem?
Alla andra hette så lite knäppa namn, så här Misty och Tiger Sköld tror jag någon hette. Så.
Men du nämnde också att min sitcom finns på YouTube nu. Det kanske, jag vet inte om jag sa det, men det, gå in och kolla på den.
Mm.
Och du nämnde något i förbifarten. Om att du håller på med sitcom också.
Ja, jag har faktiskt spelat in första scenen inspelad nu.
Har du skrivit klart hela manuset?
Ja, jag ska skriva om sista scenen bara. För jag vill att det ska bli lite enklare mot slutet. Mm. Men ja, jag skrev faktiskt manuset på en enda sittning. Så, från start
ett avsnitt eller?
Ja, ett avsnitt. Mm. Jag tänkte faktiskt göra som du. Börja med ett avsnitt och så... liksom fylla på.
Ja, det är det som mitt sätt att göra är att liksom skriva ett avsnitt, spela in det, släppa det och sen börja på nästa avsnitt.
Ja, det kommer vara min metod också. Och det har att göra med, jag tycker att man måste få saker att bli så här doable.
Mm.
Att, tänker man så, en hel säsong känns omöjligt att göra.
Ja, men det är ju som att göra en och en halv långfilm eller någonting. Ja, och det vet man ju att det tar ju tid.
Ja.
Alltså det tog ganska mycket tid att göra det här avsnittet också.
Det förstår jag.
Men det var ändå överkomligt. Det hade inte varit överkomligt att göra 6 avsnitt på raken.
Nej.
Eller då hade det känts som ett för stort projekt.
Man kan ju också få liksom vitamin. Jag har ju gjort min bokserie som ljudbok då. Man får ju också liksom vitamininjektioner i liksom produktionen av att lägga ut det hela tiden. För att då folk kommenterar och gillar det. Och ja, man kan ju till och med få erbjudanden och sånt under tiden.
Mm. Jag var inspirerad av serietidningar på 90-talet som jobbade på det sättet. Alltså det var det ju...
Ja, just det.
Ja, men som till exempel Joe Matt eller just Peter det. Bagg som gjorde tidningen Hate. Daniel Klaus gjorde tidningen 8-Ball då. Och,
ja.
Och då gjorde de så att de gjorde ett nummer. När det var klart så släpptes det. Ja. De sa inte när nästa nummer skulle komma. Det bara kom när det var klart. Och sen så liksom när de hade samlat till rätt mycket så brukade det komma ut någon samlingsvolym av en story eller något sånt där. Så var det till exempel med Ghost World. Och men, nästan alla serietecknare på 90- och 00-talet jobbade på det sättet.
Ja, det är väldigt naturligt sätt att jobba på ju, om man inte är liksom på bolag. Och inte behöver jobba på något annat sätt.
Mm.
Så att, ja, men det tror jag väldigt mycket på. Jag kommer göra precis likadant. Mm. Men jag tror min kommer, jag ska inte kalla min sitcom. För att den,
varför inte den?
Ja, men för att din var ju en tydlig sitcom. Det var ju situationer. Situationkomedi. Jag tänkte också, men också...
Det är inte din, eller?
Inte riktigt, jag tänkte kalla min truecom. En provocerande genre.
Men man var lite van, ser vi ditt språkbruk i sådana sammanhang nu. Så ja. jag blev inte chockad längre.
Ja, men det handlar ju också om att inte arbeta med falsk marknadsföring. Det är inte riktigt en sitcom.
Men är det en true comedy då?
Ja, men det tror jag faktiskt att det är. Att det är klart att allt... Jo, allt är nog sant faktiskt i den.
Ja, men är det inte situationerna som är de roliga?
Alltså, eller är det... Jag tror faktiskt... Det är väldigt svårt att säga så här, vad är en situation och sådär. Men nej... Jag tror, för du jobbar ju då med, i din serie med, ska man säga, att det är tillspetsade, dramatiserade situationer. För jag fattar, din är väl också en truecom i någon bemärkelse?
Ja, det är väl, det är verkligen nära mitt eget liv.
Ja, ja.
Det är den här första avsnittet. Jag skulle kunna sträcka mig så långt som att säga, det har hänt på riktigt.
Ja.
Sen har det ju liksom, har ju spetsat till vissa moment i den. Men...
Ja, och dramaturgin har ju inte hänt på riktigt.
Nej, jag har ju vässat dramaturgin.
Ja, ja.
Och lagt till lite element. Skapat några element för att vässa den liksom.
Ja, men hur tänkte du, om man säger så här, för det hade jag förstått innan att det skulle bygga på liksom sanna händelser och vara en truecom på det sättet.
Mm.
Men när man sätter ihop plottarna på det liksom klassiska sättet som du gör, så blir det ju automatiskt, det gäller liksom Seinfeld, men där är det ju aldrig en truecom. Det gäller...
Ja, det är mycket som är baserat på deras liv i Seinfeld också.
Ja, men ja, precis, på saker som har hänt egentligen. Jo, visst det är det ju. Men liksom, säg då i Curb Your Enthusiasm, att där... När det sitter ihop så jävla snyggt på slutet.
Mm.
Det är ju också lite att säga att det här har ju aldrig hänt.
Nej,
så det... här snyggt har det något aldrig liksom vävt samman i verkligheten.
Nej, det stämmer ju. Att, men jag skulle nog säga att A-plotten har hänt på riktigt. Och sen så B och C lägger man till då liksom.
Mm. Ja, just det. Vilken, nej, vi behöver inte gå in på det.
Ja, men det kan vi göra. Kanske det kanske är lite...
Vilken, skulle du säga
om folk som är rädda för spoilers kan ju bara så pausa podden nu, kolla på avsnittet, det är 17 minuter långt.
Ja.
Och sen kom tillbaks.
Ja, men det är bra. För att jag antar då att det var den här romansen som... För den tror jag till och med hört i den här podden.
Ja, den har jag pratat om i avsnittet som heter någonting i stil med Simon berättar en pinsam grej för Josefin Johansson.
Ja.
Så det är ju liksom huvudstoryn.
Mm.
Och den har hänt på riktigt.
Mm. Men jag tror... Jag tror det kommer bli... Jag tror inte din sitcom och min truecom kommer ha så himla uppenbara likheter. Men man kommer nog ändå, hoppas för vår båda skull, se det som början på något ändå som...
Början på en trend inom svensk humor.
Men det ska bli spännande då att se om det blir så att det blir lite av en trend att man gör så här.
För det har ju kommit en del SVT-sitcoms också. Alltså Dylan och Moa släpper ju snart sin sitcom på SVT.
Mm.
där de spelar sig själva. Ja. Jesper Röndahl och...
Maria Agerhäll.
Ja, de håller på med den också. Fast ja. den är inte den här liksom scripted reality sitcom.
Den är väl helt... Den är mer... Vad ska man säga? Alltså de jobbar på UD. Och det är verkligen något helt annat, ja.
Och motorcykelkriget skulle man ju kunna kalla en sitcom också.
Det är väl verkligen en sitcom.
Ja, det är det. Alltså egentligen är ju de mesta humorserier på SVT. Leif och Billy och sånt är ju säkert sitcom. Ja. Så Morran och Tobias och Morran.
Det skulle jag säga. Den är också så... Det skulle jag säga dels att jag tycker den är väldigt, väldigt bra, Morran och Tobias.
Mm.
På det sättet att den är kul och sådär. Men det är också någonting som är väldigt inspirerande när något känns, som jag sa innan, doable.
Mm. Jo, det känns som att vem som helst skulle kunna göra den.
Ja, alltså, kanske inte så bra liksom, men man ser liksom så här, de är hela tiden i det här, de har köpt något gammalt hus någonstans, och så är de där och spelar in liksom.
Mm.
Att det känns som det här skulle, man kanske inte skulle kunna spela så bra som dem, för de är ju väldigt duktiga, och det är ju ett kul manus och sådär, men
jo, det känns som, jag var väldigt mycket på nollbudgetfestivaler när jag, på 90-talet och runt millennieskiftet.
Mm.
Det var då Claes Leijonhufvud och kanske i viss mån Henrik Möller som höll i dem.
Ja.
Jag och Kalle Törn och lite andra kompisar brukade lämna in filmer och sitta där.
Ja.
Det var den känslan, liksom, det kändes som att det var många på landet som hade liksom en videokamera och gjorde... Och utspelar sig i något hus på landet ofta.
Ja, det är väldigt smart på något sätt ändå. Och jag är alltid lockad av... Jag tänker alltid så här att fan, man borde skriva ett kammarspel.
Mm.
För att då skulle det vara så himla lätt. Problemet är att det är ganska svårt att skriva så här. Nu får ingen gå, nu ska allt bara vara här inne.
Men jag har lite svårt för, jag tycker ofta att jag får lite klaustrofobi av kammarspel. Att jag vill så gärna, kan de inte bara gå ut och kan de inte göra någonting? Får lite panik när jag inser att någonting är ett kammarspel också.
Ja, just det.
Kommer de sitta i den här bilen hela filmen?
Men jag kommer ihåg det när man gjorde tv och då gjorde vi till exempel ett humorprogram för barn som var massa sketcher. Att man kände det när man satt ihop programmen att nu vill... man ändå var utomhus. Alltså det är som i verkligheten att man ibland bara blir sugen på frisk luft.
Mm.
Nästan sugen på att se frisk luft.
Ja, men det instängd. Kan jag verkligen relatera till.
Ja. Detta har jag tagit hänsyn till i min TrueCom.
Det är mycket vara frisk luft.
Ja, mycket frisk luft, men också mycket inomhus.
Vad handlar din TrueCom om?
I första avsnittet så... Den heter då The Pine and the Elk. Och den...
The Pine of the Elk, eller?
And the Elk.
Pine är alltså... Vad är det för...
Tall.
Tall, okej.
Okay. Ja, och elk och elk. Den handlar om... Ja, jag heter ju K. Svensson.
Det är första avsnittet... på svenska?
Ja. I första avsnittet så är det nästan bara jag i bild.
Mm.
Och det handlar om, jag jobbar som underground-konstnär egentligen. Och håller på med en utställning.
Mm. Då låter det ändå som att det är mindre TrueCom än min sitcom.
Ja, men jag kommer ha en utställning också.
Okay.
Jag ska ha det, tänkte jag, i
Future TrueCom.
Ja, men jag ska ha precis true to become. Men när jag släpper min bok då, eller mina tre böcker, ska jag ha någon sorts utställning med liksom gjort mycket så här konst, eller man ska säga i liksom samband med att jag skrivit böckerna. Jag ska liksom mer kanske ställa ut det som liksom lite utvidgad upplevelse av själva boktrilogin.
Mm.
Jag vet inte. Jag är inte världens bästa konstnär på något sätt. Men jag tycker vissa grejer är ganska snygga och balla.
Alltså visuell konstnär då? För konstnär är ju ganska brett.
Ja, precis. Jag håller ju också på som underground-musiker. Men jag är väl... Det är ju underground-komiker jag är framförallt.
Mm.
Men det här blir då liksom kanske liten... Ja, men vad ska man säga?
Men är din karaktär i TrueCom en underground-komiker också? Då,
jag tycker
man vilar... Heter han Carl Svensson?
Han heter Carl Svensson, men man vilar ju liksom på lite olika ben. Du har ju liksom rap-serier, comedy.
Mm.
Att man kanske liksom förhöjer verkligheten genom att liksom isolera en av dem.
Jag skulle, i min sitcom hade jag ju kunnat spela serietecknare till exempel. Liksom.
Ja, ja, precis.
Så att det nämns inte att jag håller på med stand-up. Eller...
Nej, vad gör du nu? Nej, nu är du...
Nej, jag är stand-up-komiker. Det utspelar sig backstage under jord i Malmö bland annat.
Men då har du ju egentligen gjort... Men man bara, det blir så luddigt och hålla på med att det blir enklare att man jobbar med en grej och så gör man det liksom. Så att man renodlar ändå lite. Det kanske är lite untrue, men
jag har inte tänkt på ifall liksom jag tänker att det skulle kunna handla om att jag håller på med en serie bok eller något i något avsnitt också liksom, utan att det skulle vara jättekonstigt.
Nej, så skulle man kanske kunna göra.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag har faktiskt bara skrivit första avsnittet än så länge, så jag har lite idéer om vad som ska hända sen. Men har du tänkt så liksom, man brukar prata så här säsongsbågar och sånt där?
Det har jag faktiskt tänkt då.
Mm.
Så jag har en idé till liksom första säsongen.
Mm.
Och det kanske jag inte ska spoila.
Nej, men det är nog... För det tycker jag... Det tog mig ändå ett par säsonger av Kirby Enthusiasm att förstå den liksom extra facetten med
det. De började med den bågen över hela säsongen. Det började de inte med i säsong 1.
Nej, det var väl inte så.
Det började med efter någon tredje eller något sånt, så började de ha en hel båge.
Och då tyckte jag också att serien växte lite faktiskt. Mm. Att det blev... Vissa av säsongsbågarna är också väldigt snygga.
Mm. Vi gjorde det när vi gjorde en radiositcom. Mm. Jag och Anton i P3. Specialisterna i P3.
Mm.
Då skrev vi det på det sättet att det var en hel båge i hela säsongen. Ja. Och sen så liksom en tydligt slut på varje avsnitt också.
Ja, det är ju det. Det måste man ju nästan ha.
Mm.
Eller,
att man kan sluta med cliffhanger.
Det gör det skulle man kunna göra. Det kunde vara ganska kul att göra egentligen.
Mm.
Men jag tänker ju liksom, det är väl en del av så här att göra truecom då. Det är ju att det kan ju inte riktigt sluta ett avsnitt. Alltså då blir det ju, det gör ju inte saker på riktigt liksom. Får ett tydligt slut egentligen. Ingenting får ju det.
Nej, i livet.
Ja, jag menar det.
Ja, när någon dör.
Ja, då är det ju slut på ett sätt, men allt fortsätter ju ändå.
Ja, verkligheten fortsätter.
Ja, men en historia tar ju sällan bara så här slut.
Nej, men man tycker ju att någonting är så ett tydligt slut på en historia. Okej, han får jobb som på ett zoo och så slutar det med att han får sparken. Då tycker man så här, okej, då är det ett slut på den storyn om när han jobbade på ett zoo.
Men jag tror det kanske var så Fredrik Lindström eller någon jag hörde prata om det, att förr så slutade ju filmer med ett slut, liksom.
Mm.
Alltså, ja, men tänk dig en gammal film. De kysser varandra.
Det blir
ja,
en de
ring som går ihop.
Ja, just det.
Men,
det är ju tydligt slut också att alltså, en romantisk film. Att de blir ihop.
Ja,
så levde de lyckliga alla sina
det
dagar
inom parentes. Men, och sen så kom ju, ja, men säg så här. Det var ju verkligen inte så Sopranos slutade. Sopranos slutade ju nästan motsatsen mot att de kysser varandra och det blir en ring.
Ja, men han, David Chase, jag kollade på extra materialet. Han säger nästan rakt ut där att, att det ska vara att han blir skjuten. Liksom.
Ja, det är ju ändå, det är så man tänker.
Ja, och då är det ju ändå det mest tydliga slutet som var det första vi typ, att någon dör är ju ett väldigt tydligt slut.
Det är ju ett, ja, men det är väl ett bra slut på serien. Men vad jag ska säga är, och det är ju också skönt för att det jag tycker känns billigare än att hålla på med att de kysser varandra på slutet, det är ju öppna slut.
Mm.
Som är ju väldigt irriterande.
Fast jag vet inte, alltså jag...
Ja, men, okay. Jag
slutet av Sopranos blev väldigt kritiserat. För det är så här, man vet inte om man blir skjuten eller inte. Man, det är någon som... Ja, det antyds.
Ja.
Men i det extra materialet så skickade han ut ett fejkslut.
Mm.
Till liksom heller för att det inte skulle läcka ut vad det riktiga slutet var, för det var ju liksom en stor snackis hur ska Sopranos sluta. Så då, när han fick ut manuset så var det slutar bara med att han står och krattar löv i trädgården.
Ja, det är väldigt öppet.
Ja, men han berättade då att det var någon som hade i teamet som hade sagt till honom, fan, jag tycker det är så vackert det slutet liksom, att det slutar med en sån vardaglig eller så här att han och jag håller nog med om att det är en bättre slut än det riktiga. Eller det som blev. Jag tycker det också är ganska... Jag hade väl nog velat se bara där han står krattar. Och, så kommer någon lite musik. Och så jag hade tyckt det var lite mer poetiskt.
Ja, precis. För att, ja, det är ju det. Finns det liksom bra... För att jag tycker alltid man hör om tv-serier. En av mina favorit... sitcoms är How I Met Your Mother. Den hade också ett väldigt kritiserat slut. Men sen, när man tänker på det, blir inte alla slut kritiserade. Alltså jo. Även Lost kritiserar. Vad du än tar upp för serie så kommer du hitta kritik mot slutet.
Jo, det är ju också för att folk är så besvikna på att det är slut. Om de älskar tv-serien så vill de inte att den ska ta slut. Det är ju som väldigt sällan någon tycker att man gör slut på ett bra sätt.
Ja.
Det är så här, det finns inget bra sätt att göra slut på ett förhållande.
Nej, precis. Det är svårt. Eller det finns slut bättre. Liksom.
Ja, det är det.
Men två...
Breaking Bad, ja, det blev rätt hyllat till slutet. Blev inte det?
Ja, det var ju verkligen ett slut här han åkte dit. Nu spoilar vi ju friskt här. Men, ja, men jag tänkte på, det är två saker jag tänker på som när det handlar om... Det ena är när jag skrev en pjäs till Malmö Stadsteater.
Mm.
Det blev ju så här...
Var det den som blev stoppad?
Nej, den här gick faktiskt.
Okay.
Jag skrev två, men den här gick. Och då blev vi avrådda, jag och Valle Westersson som skrev då, att skriva en tvåaktare. För att de sa så här, man gör inte längre. För
vad
att
är det... en tvåaktare? Är det att det är tydligt slut i första akten?
Ja, det, och sen spelar en tvåaktare är ju egentligen bara att det är två akter med en paus i mitten. Men det man gör då är ju att man bygger upp väldigt mycket i första akten. Och sen så ska det liksom få svar. Liksom, så att man gör liksom inte så. För att det finns, ska man bygga upp någonting väldigt spännande? Alltså det är ju så man gör en tv-serie. Man bygger upp. Det är liksom, hur skulle till exempel Game of Thrones kunna få ett tillfredsställande slut nu som alla gillar?
Jag har inte sett Game of Thrones.
Ja, men okej. Okay. Premissen är så här att det drar ihop sig till ett jättestort krig egentligen. Genom alla säsonger och bara byggs upp.
Men vill man inte bara se ett krig under 3-4 avsnitt?
Hur kul är det att se ett långt? Jag skulle tippa att sen själva skildringen av kriget skulle kunna vara ganska kort ändå. För att man vet, alltså det är ju inte kul att se ett långt slag bara.
Jag är inte så sugen på det.
Men nej, andra och det har man också fått se väldigt mycket i den serien. Men det andra jag tänkte på var när jag jobbade på en produktion som hette kanske SNN News.
Det var inte Saturday Night Live.
Det var liksom något, det var liksom en sån nyhetssatir som gick på TV4.
Vad stod SNL
för? Nej, det skulle vara så här hemligt och aldrig komma ut.
Men, och det hemligt ingen brydde sig. Saturday Night Live.
Det är CNL. Nej, vad fan. CNN. Nej, CNS kanske.
Okej, det var inte SNL.
Det var inte S. Nej, det var inte S. Nej, det var något annat. Och det skulle vara lite mystiskt. Sådär. Men det var liksom så här Robert Gustafsson imiterade Carl Bildt och sådär. Och jag jobbade med att göra alla sketcher som inte var i studion. Mm. Förproducerade jag då.
Friskluftsketcherna.
Friskluftsketcherna, verkligen. Mm. VB kanske man säger i tv.
Videoband står det för.
Ja, precis. Det är lite obsolet. Mm. Men då var liksom problemet att... Man kan ju skriva så här en rolig sketch liksom.
Mm.
Men sen ska man liksom tillbaks till studion igen. Och då måste man... Och då vill man liksom att sketchen kommer in med ett stort skratt och en applåd då i studion. För man har visat den på monitorer där. Så man kan åka som med kameran tillbaks in. Programledaren rätta till sina manuskort. Och så, liksom så ser det ut i idealexemplet. Men att skriva en bra sketch som slutar på sin högsta not...
Mm.
Det är ganska svårt skulle jag säga.
Mm.
Det är lätt att skriva en dålig sketch som slutar på sin högsta not. Eller liksom en enkel drundan mattan. Men har du sett den sketchen Monty Python? Den här Lucky didn't mention the dirty fork.
Jag tror jag har sett den för länge sedan. Men jag minns inte riktigt.
Premissen är i alla fall så här. Om man ska prata om slut. Liksom, att det är en som sitter på en fin restaurang. Han klagar på att det är han har fått lite smuts på sin kniv tror jag.
Mm.
Och så tar han upp det för hovmästaren som blir förkrossad. Och det kommer liksom de andra gästerna så här, svimmar. Kocken kommer ut och liksom tar livet av sig. Liksom hela restaurangen rasar ner. Och så är det liksom skitkul. Mm. Och så kommer det en så här svart ruta där det står and now the punchline. Och så tittar han in i kameran och säger så här, lucky I didn't mention the dirty folk. Men man fattar liksom så här att det är ju så här anti-Python. Att ha ett så här ett jättekul då skämt.
Det sägs ju att de tog bort punchlinen, att det var deras koncept.
Det sägs.
Frågan
de
om det var
det
medvetet. Liksom.
Ja, men som jag förstått det så var de väldigt förtjusta i vissa så här radioprogram som gick med så här crazy comedy.
Mm.
Så de tyckte att men sketcherna blev ju alltid förstörda, för på slutet var det någon som sa så, lucky I didn't mention the dirt fork. Och så får man liksom det slutet ändå med liksom skrattapplåd som liksom ändå lägger, det blir ändå något saggigt över hela sketch. För det har varit en så roligt liksom scen innan.
Mm. Jo, jag förstår.
Så det är ju problem, men också problemet kanske med att väva ihop plottar. Så, eller det måste ju inte vara ett problem. För att jag tyckte inte det var ett problem. Jag tycker inte det är ett problem i Seinfeld, Curb Your Enthusiasm. Och jag tyckte inte det var något problem i din serie heller. För att det är en del av formen just det. Kanske väva ihop det.
Mm.
Men jag tror att det blir inom Truecom. Det bli
jag tänker att jag måste inte göra det i varje avsnitt.
Nej.
Jag kommer nog inte göra det heller.
Nej.
Men jag tänkte på det, jag läste någon, så här, jag tror det var The Comedians, den boken.
Mm.
Där det var en komiker som hade öppnat för en jättekänd komiker. Jag vet inte, vad var Bette Midler komiker? Kan det vara
att
henne
han öppnade för? Jag tror att hon har kört stand-up.
Ja. Det var nog att han öppnade för Bette Midler.
Mm.
Och hon först liksom gjorde han någon form av audition för henne.
Mm.
Och så tyckte hon så att hon gillade honom jättemycket, men alltså hon tyckte punchlinesen kändes krystade.
Ja.
Så hon sa så här, det hade varit skitkul om du bara körde det här fast utan punchlinesen.
Ja.
Och han var så här liksom ganska ny och nervös och hade jättemycket respekt för henne, så han gjorde som hon sa.
Ja.
Och verkligen tokbombade mig.
Sen, jag känner så här så himla starkt att exakt det här rådet hade jag kunnat ge liksom någon ny komiker.
Och sen så gick han tillbaka till det och så sa hon så det var roligare när du körde det för mig i logen.
Ja.
Och det var så här, ja då kände jag punchline.
Men så känner jag liksom jätteofta när jag är på stand-up-klubbar och ser folk att jag tycker nog som Bette Midler och Monty Python att jag kan tycka någon är jätterolig och sen bara så här, men varför kom de här jävla skämten?
Mm.
Och så förstår jag så här, ja i och för sig det var då publiken skrattade.
Mm.
Men jag skrattade ju.
Men även Bette Midler tyckte ju det var roligare med punchline som visade okay, sig.
Jo,
men det, trodde.
Man kan väl inte bara ta bort saker hur som helst. Men det är någonting.
Jag fattar ju så här, man kan alltså man har någon sån här att det, han har jättemycket problem med någon jobbig kärring, och sen så är slutklämmen, och så var det, men lägg av mossan. Så jag sa, okej, det var jättekul fram tills du sa den billiga punchline, lägg av mossan. Då hade man ju kunnat bara så här, fast frågan är då om det håller.
Nej, det kanske inte gör det.
Den storyn om den jobbiga kärringen, sen går man vidare till nästa typ. Men det, för folk skrattar ju ändå på
jag vet, men det... Första gången jag hörde en sån håll käften morsan skämt, så skrattade jag också så himla gott åt liksom just när man får mattan så att, jo, det är lätt att liksom när man har sett allt, när man har gjort allt,
då är det lätt att sitta där
och tycka att ge mig något nytt. men det är väl så att man måste vänja sig vid det, att man är själv inte på stand-up-klubb av samma skäl som publiken.
Nej.
Jag är inte där för att få ett riktigt jävla gott skratt. För det får... Men det, de godaste skratten får jag ändå när man pratar med folk liksom backstage i så fall.
Ja, ja.
Men det får ju inte publiken då. De är ju där för att få ett liksom roligt skämt.
Ja. Ja, men jag läste det i någon också sån bok att de flesta komikerna skrattar inte åt liksom de andras komikernas skämt, men de kan skratta åt när komikerna är på scenen, men då var jag fan med att de skrev då är det någonting annat, till exempel när komikern på scenen är orimligt fientlig.
Ja, men...
och det skrattar man bara, man tänker på en komiker som är orimligt fientlig.
Ja, men, du och jag stod ju tillsammans backstage och såg Thomas Högblom på Skalateatern.
Ja.
Och det var ju nästan som en så här, det var ju nästan så här som att vi bara skrattade när det var tyst i publiken och inte skrattade när det skrattade. Men,
ja, det kan... det var inte, man skrattade inte åt att det bombade, man skrattade åt hans konstigaste rutiner då. Liksom.
Ja, kanske i liksom premissen att man tycker att något är väldigt så här snyggt eller liksom väldigt exakt och sånt där och snabbt sagt i mungipan. Och sen finns det ju också så här, just skämten kanske jag har sett Höglund så mycket och så, där, så att jag uppskattar kanske mest när han tweaka till något lite. Sådär. Men ja, det är klart det är... Men viss publik tycker jag ändå borde se... Har sett stand-up så mycket nu. Vissa går väl jättemycket. Det måste ändå finnas mycket konsumtioner.
Jo, men så är det ju när det är liksom poddpublik eller stand-up-publik.
Ja.
Och sen så kanske det dyker upp en så här etablerad komiker från den äldre generationen eller från den förra generationen. Och de kör lite mer publikfriande humor och lite mer liksom formelskämt, då märker man att den nya publiken inte skrattar åt det.
Nej. Att de kan... Men är inte grejen med den nya publiken, det här kan vara liksom försvarsmekanismen som kickar in för mig, men jag upplever ju att folk skrattar mindre och mindre högt i alla fall, mindre och mindre tydligt åt mina grejer. Alltså förr när jag körde stand-up, alltså när jag var ny, det var liksom ratatatatatata. Fan vad det skrattades liksom och applåderades och sådär. Men nu när jag satt och klippte min senaste föreställning Deep, det var ju nästan så här, jag tänkte så här, jag måste aktivt välja och inte tycka att det är pinsamt. Att det är så tyst i lokalen när jag har sagt ett
skämt. Ja, nej, men det stämmer liksom när jag kör på Stockholm Comedy Club eller liksom Norra Brunn där det är gubbar och kärringar som hukar sig i bänkarna.
Ja, ja, ja,
de skrattar ju mycket mer. Och då är det samma skämt ändå liksom jag drar. Och då är det ju skämt som jag drar ju skämt som jag vet att de inte väcker så mycket anstöt när jag kör för den typen av publik med gamlingar liksom.
Men jag har ju inte någon ansikte, men jag har bara fått så här, det här är säkert första steget mot att bli en riktigt dålig komiker. Att liksom vänja sig vid att de inte skrattar lika mycket, inte lika högt. Det, liksom bara tycka att jag skiter i det. För jag tycker ändå så här, de verkar väldigt så här nöjda och du blir så här, det var många som, det var bra lyssning i lokal.
Det är korrekt spaning, tror jag, att det är en farlig väg att vandra.
Jag tror det är en farlig väg att vandra, ja, men på något sätt, det var det jag kanske gillade allra mest med din sitcom också, var kanske att just den här liksom formtydlighet, att det är ju att våga vara med i tävlingen liksom. Alltså jag känner så här att jag träffade Carl Stanley på vägen till något gig nu. Han var på väg till något annat gig. Då kände jag så här att Carl är ju liksom med i tävlingen på ett annat sätt än jag.
I stand-up-tävlingen.
Ja, precis. Han är med i tävlingen så här, vem är den roligaste jäveln?
Mm.
Och där är jag inte längre med, känner jag.
Alltså du är med där fast i en annan kategori, kan man säga.
Ja.
Att det är så här, om det är på Grammy-skalan så finns det så här best album of the year. Men du kanske då skulle vara med så här best alternative act.
Ja, jag tror jag satsar på så här hedersbaggen 35 år. För lång och trogen
alternative
tjänst.
Alternative rock.
Men då är jag ju Nickelback. Men jag vet inte, för att det var en sån inledande, om jag ska återknyta till August Bering då, som har varit så här viktig för att jag överhuvudtaget började i showbiz.
Mm.
Så var det att det gick väldigt mycket bättre för mig än han när vi började med stand-up.
Ja, han började också med stand-up.
Vi började, han anmälde sig till en sån här kurs i stand-up. Mm. Och så gjorde jag det också. Och sen körde vi tillsammans i Malmö liksom då 2006. Och det gick ganska snabbt bra för mig, för att jag följde alla regler och fick till ett väldigt så här, jag nötte in min femma, jag nötte in min tia och så här, hade väldigt så här. Men han sa att liksom ganska tidigt så här, att jag kan inte vara med i tävlingen liksom.
Nej.
För han pallade inte det, vågade kanske inte eller kunde inte. Så han körde rätt så här egensinniga grejer. Mm. Det finns ju något, vissa, det är en sån uppfattning jag märkt att folk har om konst, det här att Picasso får måla liksom knäppa saker. Mm. För att man vet att han kan rita fint också.
Just det.
Du vet den tankefiguren folk har.
Ja.
Lite den, alltså att han ville inte passera, han ville inte lära sig rita fint först.
Nej.
Och egentligen har jag full respekt för det, men då gick det inte lika bra för han och han tröttnade liksom.
Mm. Men jag tänkte på det med att du tyckte att min sitcom är med i tävlingen.
Ja, men tycker jag. Ja, men den är med i tävlingen som en riktig. Ja, min Truecom kommer jag alltid kunna, om ingen vill ha den liksom.
Kommer
jag alltid kunna försvara mig med att den är något, det här är ju en Truecom.
Ja, det är väldigt tydligt att ställa sig utanför tävlingen att kalla det någonting annat.
Ja, men för jag tänkte det när jag, faktiskt innan jag såg avsnittet skrev jag till dig att den här borde gå. Det var, man ser hur den ser ut, bara att man fattar vad det är. Jag tycker det borde inte vara något problem att sälja din.
Sälja till vad?
Ja, men, till någon distributör till exempel.
Och vad är en distributör idag?
Alltså, ja, men det är väl Comedy Central, Netflix, HBO, Viasat, SVT Play.
Jag tror det kommer vara svårt. Jag kommer nog köra på. Alltså, jag kommer ju försöka.
Mm.
Men jag har låga förväntningar. Det känns lite som att skriva brev till tomten, känner jag.
Skriva brev till kungen tycker jag du ska säga.
Okej.
Okay. Men som barn gör ibland. Och ibland svarar kungen liksom.
Ja.
Men jag tror du ligger ju på ett väldigt kraftfullt produktionsbolag numera.
Under produktion?
Ja.
Men du tror att under produktion kommer kunna sälja in den till en distributör?
Jag tror det kommer vara lättare att sälja mina problem än att sälja The Pine and the Elk.
Det kanske det.
Ja. Låt mig inte gå längre än så.
När gissar du på att The Pine of the Elk kommer att släppas?
Jag hoppas att den är färdiginspelad i oktober. Det är min förhoppning. Jag har väldigt mycket att göra nu bara.
Mm.
Kanske, ja, jag hoppas, säg december hoppas jag att vi har ett avsnitt ute.
Mm. Men siktar du på så här bra ljud och ljus och sånt också?
Mm, jag siktar på bra ljud.
Okej.
Okay. Befintligt ljus kommer den, alltså det spelas in i.
Ja.
Ja.
Befintligt ljud. Men i, för ljud kan man ju ta upp med bom eller mygga.
Men,
du kör bom och mygga eller något av dem. Mygga.
Mygga,
okay.
Tror jag det blir. Men i Dogma-manifestet så var väl även så här befintligt ljud innebar då att vill man ha musik till sina klipp så var den tvungen att spelas liksom i...
Det skulle stå en bandspelare.
Eller måste det stå det, eller ett band eller något sånt där. Mm. Detta är inte ett dogma då. Utan,
nej.
Men det
kommer... Men i den första scenen körde ni, som du har spelat in,
ja.
Körde ni med mygga då?
Den var ljudlös, den scenen. Det var mer, vi började lätt. Det var ett sånt mer collage-liknande...
Okay. Montage.
Montage, säger man.
Ja, det fick jag lära mig under inspelningen av det här. Sitcomen.
Just det. Men det kommer ett montage, ja.
Ja, det är en montage.
Ja, ja. Det kändes också mycket klassiskt.
Ja, men det blev ju lite vad säger man, pastisch, när det är en hyllning och som inte är en parodi liksom.
En tribut.
Kanske. Men vad är inte pastisch också? Så,
pastisch, det liksom måste vara en travesti är väl lite nesligt. Det är inte riktigt en parodi.
Nej, men en pastisch tänker jag.
En pastisch är väl att det också har liksom kanske lite egen verkshöjd. Att man liksom flörtar lite med något annat.
Mm. Men det skulle nog säga att det var en pastisch på en montage sen lite. men körde du också nollbudget?
Ja, eller nollbudget. Jag kommer väl få ligga ute med lite saker jag behövt köpa in.
Jo, ja, men det räknar jag. Men jag tänker så här, ingen får lön som jag var med liksom.
Nej, på något sätt kommer det väl få bli. Jag hoppas att det kommer in pengar någon gång. Så folk får väl ett löfte om lön.
Ja.
Så där, sen hoppas jag ju då att det kanske vissa av utgifterna kan täckas. Alltså att man kanske kan sälja lite saker från showen.
Jag tänkte göra sådana här att folk får swisha frivilliga donationer ifall de vill att, så här, vill ni se nästa avsnitt, swisha. Jag har skaffat ett swishnummer nu som är 0760 72 47 28.
Underproduktion har ju också en betalvägg.
Ja, men jag vill att det ska vara att man ska kunna se det utan att betala.
Ja, du vill ha att många
ska se. Men ja, att det ska få stor spridning, men sen tänker jag att om folk verkar vara rätt sugna på att stötta grejer de gillar nu för tiden.
Ja, jag gillar bara inte jag gillar mer att sälja något. Det är därför jag har min affär Historiska artefakter. Där man kan då man kan se det som att man stöttar, men att det ändå ska vara något, att den som betalar något får något, den som inte betalar inte får.
Jo, det är ju en mer traditionell, alltså så här, traditionellt är det ju tiggeri någonting fult.
Ja.
Men jag börjar vänja mig lite vid men tanken på...
Men det är också liksom lite...
Eller fast mecenat, det är ju det kallas ju Patreon, som betyder väl mecenat. Och ja, här, folk säger, jag är mecenat för den här konstnären, men bara med $2 i månaden.
Och
det är ju så Patreon fungerar, och så kan man ju se Swish-donationer också.
Ja, det är ju samma sak. Absolut. Ja, men det är bara Jag skulle helst vilja att det var riktigt att man köpte det. Jag kanske lägger andra säsongen, kanske kommer bakom betalvägg.
Ja, det finns ju YouTube-betalvägg också.
Ja, men nu har vi byggt den till UP, så att nu får vi använda. Det funkar faktiskt väldigt, väldigt bra.
Ja, vi får se lite. Alltså, jag kanske hamnar i en situation när jag känner att det här med frivilliga donationer inte funkade. Att jag måste lösa det på något annat sätt.
Sista avsnittet bakom betalvägg.
Ja, det är riktigt. Det är rätt smart.
Ja, det är inte, du var på väg att säga fittigt.
Ja, kanske det.
Eller något liknande.
Lite taskigt tänkte jag nog säga.
Ja, fast är det det?
Nej, det är ju inte mer... alltså, det är väl lite det här för, som Hem och skola lurade än att det var i narkotikabranschen. Första fixen är alltid gratis.
Precis.
Fast det var så att det är bara sista fixen som kostar. Den dödsfixen.
Avstå den. Du märker när de vill ha betalt. Ja, ja, men det är ju ett förslag. Men... ja, jag tycker jag blev väldigt glad. Först blev jag lite stressad när du pratade om att du skulle ha din egen sitcom.
Varför blev du stressad?
Ja, men för att jag tänkte, skulle jag vilja gjort? Jag kan ju också göra det. Så sen blev jag faktiskt bara glad att du liksom lite öppnade dörren för det.
Mm.
Det ska bli, jag tycker det ska bli, jag är genuint nyfiken nu på att se vad som kommer komma ur det.
Mm. Ja, det ska bli spännande. Jag hade också lite den tanken. För jag tänkte, vad vill jag helst göra? Jag vill göra en sitcom.
Ja.
Sen kom jag på att det kan man ju göra nu för tiden. Det är inte man så jävla... Man har kunnat det länge, men det är inte så många som har gjort det.
Jeppe Röndahl sa för länge sedan att allt som behövs för att göra en film nu är ett kompisgäng som lägger en sommar på någonting.
Mm.
Och det har han ju rätt i. Problemet var då när han sa det, tror jag, hur fan man skulle liksom distribuera det.
Mm, och det finns det.
Även nämnde August Bering spelade in en långfilm, kanske, ja, nu är det väl kanske nästan 15 år sedan. Det var ju också väldigt doable att göra, men det var ju sen, vad skulle man ju, sen fanns den ju där. Vad hände sen liksom? Men nu kanske det problemet är löst.
Jo, det finns ju YouTube. Nu är frågan hur man hittar en publik. Men jag har ju följare på poddar och Instagram och sånt där.
Cashen ska in med.
Cashen ska in. Ja.
Och, men är liksom bara... Nu är det nästan bara pengarproblemet kvar. För innan var det både så här göra, distribuera, få betalt.
Mm.
Nu är det fan med nära.
Ja, det kommer nog gå bra.
Jag tror det faktiskt. Mm. Ja.
Och med de hoppfulla orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter K. Svensson.
Fullbordat samtal.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.